125 000 djur slaktas per minut i världen. För att några tycker det är gott så bara slaktas de och plågas hela sitt liv. Det är ju fan skandal. Jag skäms över att vara människa.
Hej och välkomna till Veganprat avsnitt 19 med Staffan.
19? 18? Nej, men nej, okej, förlåt, det är 19. Det är 19.
Det är i alla fall med Staffan.
Och Sara.
Den här gången blir en intervju med poeten Agnes Järner. Hon är vegan och för några månader sedan så kom hon ut med sin första diktsamling.
Sen måste vi prata om att Malou har blivit vegan. Mm. Det har varit sånt här vegantema på Malou efter 10.
Det känns som att det har varit ett hett samtalsämne bland veganer.
Ja, det har ju varit vissa
utspel,
bra och mindre bra.
Men i alla fall det ni hörde i början där, det var ju från Malou. Och det var ju Patrik Arve som var gäst där som han berättade hur det ligger till.
Ett av de bättre utspelen. Mm.
Men först, våran egen veganvecka.
Mm, hur har den varit?
Nej, men jag har varit glad därför att min lokala ICA-butik som ligger närmast där jag bor, de har tagit in Astrid och aporna. Och det är, jag är lite upplyft av det.
Ja, det är trevligt.
Mm. Tidigare var jag tvungen att åka till en sån här stormarknad som ligger lite utanför stan.
Jag klarar att åka buss i 10 minuter.
Alltså jag vet, det är inget...
jag tänker så här, de som har varit, ja.
Det är inget stort problem. Nej. Jag inser det, att, ja, att, det att det finns de som har betydligt värre. Mm. och för din del, har du varit med om?
Ja, jag säger, vill inte prata om den här veganveckan. Jag vill prata om veganveckan för 2 veckor sedan.
Mm. Ja, men ja, jag tänker att veganveckan är mer som en symbol för vad vi har gjort sedan förra avsnittet.
Tycker jag att vi borde börja säga hur har veganmånaden varit?
Ja.
Eftersom att det är en månad.
Ja, det är rimligare. Det är sant.
För typ 2 veckor sedan så var veganprojektet Västerås, den här föreningen som jag och Staffan har varit med och startat. Vi var ute på stan på kulturnatten. För nu har det varit, alltså det är väl hela Sverige, det är såna här kulturnätter.
Ja, det finns lite här och där.
Ja, det är en av de liksom evenemangen man ska säga, som drar mest folk, förutom Cityfestivalen. Mm. Så då tänkte vi att vi skulle slå upp ett infobord under kulturnatten. Och det gjorde vi. Och det var jättekul.
Mm. Jag var inte med. Jag var ju tvungen att vara hemma och ta hand om min son, Ivan. Mm. Men jag har förstått att det gick ju väldigt bra.
Ja, alltså vi har ju haft några infobord nu och alltså det har aldrig gått dåligt. Vi har ju inte liksom hamnat i så här bråk eller så. Nej. Men det är ju så här, ja, vissa av de här diskussionerna vid infobordet har ju varit lite så här, men vad ska man säga, typ så här, mycket så här proteinsamtal och sånt där, och det kan man ju bli lite så här, då kan det kännas lite så här, fan vad, ja, lite ja, sekt liksom, att prata om sånt. Mm. Men på kulturnatten i alla fall så var det, alltså det var så stört, för typ varje så här samtal var så här superdupergivande, så att det nästan var så skrattretande att det var så himla givande och bra, och typ folk så här ja men bara prata, det var så himla vettiga diskussioner hela tiden.
Okay. Men du sa ju, var det inte någon precis i början när det som kommer den här människan?
Ja, då kommer det en person och bara läser, för vi har en så här, vad fan heter det? En banderoll. Mm. Och då står det, varför äta vissa och klappa? Nej, varför klappa vissa men äta andra, typ.
Och så är det en bild på en ko och en hund och lite olika
matdjur
djur
och klappdjur, ja, liksom. Mm. Och då kom den personen och bara, ja, alltså jag skulle äta en hund och en katt då. Alltså jag förstår det här. Det är liksom, varför gör vi så? Nej, men jag skulle äta en hund och en katt också. Mm. Och så här körde den grejen. Och det var så här, bara, ja, men så här, skulle du verkligen det? Så bara, ja, men det skulle jag. Så bara, så här, människa då? Och typ, ja, men jag skulle äta människa också då. Mm. Typ, så här, men skulle du verkligen göra det? Typ, så här, om jag säger till dig att jag inte vill att du äter upp mig, skulle du fortfarande äta upp mig nu? Mm. Nej, men alltså jag kommer aldrig bli vegan i alla fall. Det vill jag bara ha sagt. Jag blir aldrig vegan. Ja, men, han bara, för jag tycker att det är fel att vi gör så olika med djur, typ. Och så typ vände han sig mot någon i hans sällskap och bara, tycker du att det är fel att vi klappar hundar men äter andra djur? Skulle du kunna äta en hund? Och hans kompis bara, nej, jag skulle inte kunna äta en hund. Och jag bara kunde hoppa in och bara, va? Varför då? Eller hur tänker du där? Vad är det för skillnad på en hund och en gris? Alltså det var bara flöt på hela tiden. Och sen såg jag liksom omkring, för det, vi var ju typ, vi var fyra stycken som ute då. Och typ alla var så här i varsitt samtal som såg så här. Ja, men typ så här, löjligt bra ut.
Ja, just det. Men det
så det var kul.
Men var det något mer? Vad var det mer som hände? Vad sa människor när de kom fram då, i bordet?
Men det kom fram jättemycket veganer, så helt plötsligt så började jag tro på den här undersökningen, djurens undersökning, som jag var lite tvek till att det verkligen ska finnas 4% veganer. Det typ tror jag på nu.
Mm.
För jag bara dök upp så här, bara jag är vegan, så jag är också vegan. Så man inte har noll koll på överhuvudtaget. Ja. För både du och jag har ju så här Facebook, och man kan ju bli lite så här Facebook-blind och tro att typ så Facebook är verkligheten lite grann, vilket det ju definitivt inte är.
Mm.
För där har man ju lite koll på vilka som är veganer i Västerås. Ja. Men när vi stod där vid bordet så kom det ju fram jättemånga andra som var veganer, som hade varit det. Det var många så här, jättemånga nyblivna som hade varit det typ 3 månader, 4 månader. Så det kändes verkligen som att oj, det är någonting händer liksom. Mm. Nej, men det var verkligen en så här, en magisk kväll då alla helt plötsligt ville prata djuret.
Mm.
Så det var skitkul. Jag hoppas att det händer igen när vi står ute. Så att du får uppleva det.
Ja, ja, jag vill också vara med på det där. Mm. Jag har varit lite avis. Det är alltså så att Malou von Sivers har bestämt sig för att vara vegan i åtminstone i 3 veckor. Hon har ju då blivit inspirerad av amerikanska kändisveganer, typ Bill Clinton och sådär. Och säkert också av Oprah.
Det är väl Oprah, tänker jag.
Ja.
För Malou är väl lite den svenska motsvarigheten. Jag tänker alltså just den här 3-veckors-grejen, ja. Att det är typ så här, gjorde inte Oprah?
Jo, just det.
Eller Beyoncé. Och just det här, bara, nu ska jag vara här i 3 veckor.
Mm. Man kan ju fråga sig, är de då veganer? Mm. Vi har pratat om det här i tidigare avsnitt.
Ja.
Vi kan i alla fall konstatera att de åt en hel vegetarisk kost,
ja,
under 3 veckor.
Mm.
Så lämnar vi det bara. För enkelhetens skull så säger vi att hon är vegan.
Ja, ja, ja.
Ja. Mm. Och ja, och då, hela förra veckan då, så var det ju det här vegan-temat i Malou efter 10. Så varje dag så var det med någon ny gäst med lite vegan-anknytning. Och så här lät det då förra måndagen.
Ja, välkomna hit. Det är måndag, det betyder att jag har mina doktorer här. Men vi börjar med det här. Go vegan.
Tyckte det var kul. För våra lyssnare kan jag berätta att Sara har någon typ av skrattsammanbrott här. Röd i ansiktet, ligger på bordet. Vad är det som är så kul här? Ja.
Det är mycket, det är väldigt många saker som är roliga.
Mm.
Men det, för hela liksom slogan är väl nej till kött, go vegan.
Ja.
Och då tycker jag att man får välja ett språk.
Ja.
Say no to meat, go vegan, eller nej till kött, bli vegan. Ja.
Den kombinationen som gör att
det blir skitsatt liksom. Ja. Och sen är det kul av liksom andra anledningar, alltså som att hon typ är väldigt så här motsträvig till veganism och hennes slogan är go vegan, så bara, fast hon vill ju typ inte ens vara det, eller så här väldigt skeptisk.
Ja, när man fick den, det var lite svårt att förstå nästan varför hon har valt att bli vegan. Mm. Eller det är ju den här hälsogrejen då, hon hakar på trenden.
Så nu är väldigt tveksam till att det är så hälsosamt. Så.
Ja, hela veckan var det mycket att de frågade alla gäster så här, får ni verkligen i er allting? Och väldigt mycket om proteiner och mineraler och vad man ska äta.
Ja, men det är häftigt ändå att det kommer upp så blir så stort liksom en hel vecka om veganism. Sen att det är lite trist att det var kanske lite så här, inte den vinkeln jag själv skulle ha valt. Mm. Men alltså att det ändå är så här veganism i Malou. stort och såklart bra liksom. Mm.
Men om man ska sammanfatta veckan, så tänker jag att den började inte så bra, mm, och sen blev den lite bättre.
Mm. Avslutades väl lite. Ja,
avslutades starkt. Svag inledning med stark avslutning. Från vårat djurets perspektiv då.
Mm, mm, mm.
Nej, för det började ju på måndagen med veganen och företagaren René Voltaire.
Mm.
Som hade liksom dukat upp ett bord av vad hon äter. Och det var ju mycket liksom, vad var det? Det var bovete, chiafrön, gojibär.
Linfrö.
Mm.
Cashew med probiotika. Eller ja,
ja. Mandelmjölk. Egengjord mandelmjölk. Tamari-stekta portobello-svampar. Och sen så lanserar hon också ett nytt begrepp.
Jag lagar ju mat, mm, så jag är ingen sån där fuskvegan, nej, vill jag bara säga. Och,
vad är fuskvegan då? Ja, men bröd, pasta och
det är bröd, ris, pasta, färdiga såna där konstiga köttbullsliknande grejer. Liksom. Så det, jag försöker hålla mig borta från det.
Jaha! Alltså, men jag tänker, för bara, just begreppet fuskvegan, det har man ju hört förut, va?
Mm.
Och det är ju någon som liksom kallar sig vegan men typ äter animalier. Det är en fuskvegan, eller som man har hört.
Ja, så, har, mm, så kanske jag också använt det, ja, ibland liksom.
Ja, ja precis. Mm.
Men hon definierar...
Men
hon
det här alltså är det en person som inte äter animaliska produkter som ändå är fusk.
Mm. Fusket är ju att man äter såna här halvfabrikat, mm, och inte liksom... att man inte lagar maten själv.
Mm.
Försöker liksom omdefiniera, mm, det här begreppet, mm, lite grann då.
Men jag kände också bara lite så här med René Voltaire liksom, och bara radade upp liksom, jag vet inte, allting, bovete, chiafrön,
mm,
livfrös bara.
Jag tror inte att tittarna känner att åh, vad lätt att bli vegan.
Nu blir jag vegan. Ja. Nej, det var så här, tack, nu var det lite svårare.
Mm. Det finns ju en så här lite unken så här klassdimension i det också, just den här typen. Man liksom, eftersom att det tar ju väldigt mycket tid att liksom göra den maten som hon gör. Och den är inte...
ja, framförallt tiden, tänker jag. Ja, alltså...
ja precis. Ha utrymme att kunna liksom, mm, vara så där nyttig.
Mm.
Och även ja, priset ibland också. Typ så här portobello svampar. Jag vet inte vad de kostar, men jag har aldrig köpt det. Jag tycker det verkar jättedyrt. Mm.
Det är ju inte den dyraste svampen, men det är inte den billigaste svampen,
nej,
heller.
Nej.
Alltså den kostar ju dubbelt så mycket som champinjoner.
Ja.
Typ. Och man kan ju lika gärna använda champinjoner.
Mm. Dagen efter så blev det lite trevligare. För då var ju Nina färdig där.
Mm.
Och precis, och de pratade om veganism och föräldraskap. Och det kändes som att då låg den här René Voltaire-grejen kvar i luften på något sätt. Så de var ju väldigt noga med att markera lite avstånd. Att vi är inga René Voltaire-veganer, utan vi måste liksom få vardagen att gå ihop och göra det här och sådär. Och försökte ta ner veganismen lite på jorden igen.
Väldigt, väldigt, väldigt bra.
Ja.
Bra insats där av dem. För att har man inte så bra koll på veganism och sitter ner framför tv och tittar på René Voltaire, då blir det liksom det... Då målar hon upp en bild av veganismen för de här personerna. Som blir liksom, ja,
mm,
det är så de tror att det ser ut. Liksom.
Mm.
Alltså jag kan ju uppskatta sån där mat, mm, men jag känner när jag såg det där så vill jag bara fan, nu blir det anamma här den efter.
Mm. Sen på onsdagen så var det Mattias Kristiansson från tidningen Vego då, som också dukade upp ett bord.
Mm. Ja, det var ju ett jättebra bord som typ, alltså jag blir förvånad om inte alla vill bli veganer efter att titta på hans bord.
Ja.
Nej, men det var ju grymt. Det var ju liksom verkligen motsatsen till René Voltaires bord, skulle jag vilja säga.
Mm.
För det var mycket, ja men typ så här, ost och pålägg och jag vet inte, korvstrågan och färssås och
veganska varianter av
precis,
vanliga maträtter.
Mm. Mm. Precis. Och såg så jävla gott ut.
Jag var ju inne på att äta upp tvn,
ja,
när jag såg det.
En jävla tårtan där också. Mm.
Mm. Sen, men han sa ju också att jag äter ju inte bara sånt här, utan han ville ju visa på den, mm, dimensionen av veganmaten.
Precis. Men jag tror att det är sjukt viktigt, alltså just för att få folk så här, som är ganska, jag vet inte, vill ha saker som det alltid har varit, och många, mm, är så, typ jag är också så lite, mm, alla är lite så,
mm,
tills man provar nya saker. Och då är det bra att liksom börja med, alltså, om man ska bli vegan så börjar man med sånt man är van vid.
Sen blev det torsdag.
Mm.
Det var ju veckans höjdpunkt.
Ja.
För mig.
För mig med.
Mm.
För etiska veganer så var det ju top notch.
Jag tror det. Det var nog många som satt och, mm, myste i soffan.
Ja.
Det var ju så att intervjuade två veganer då, bland annat Patrik Arve från Teddybears Stockholm. Och han är ju, det är ju lite hans personlighet. Han, får, alltså han säger ju alltid vad han tycker och far ut i liksom alla möjliga ämnen i politik eller vad det än handlar om. Och även i det här fallet då, när det gäller sin veganism så skräder han ju inte orden.
Nej.
Så här lät det till exempel i början när han berättade lite om sina, sina barn och vad de äter.
De första åren har varit på alla mina tre barn så har han ätit mest vegetariskt. Mm. Och sen har han kommit i kontakt med det här nazistmaten. Då är det kört tyvärr, jag vet inte varför.
What?
Va?
What?
Vad sa han?
Nazistmaten.
Jag kom det.
Nu kommer jag reagera. Sa han verkligen? Jo, eller? Sa, jo, han sa.
Han sa.
Nazistmaten.
Vad bra. Slog vi fast det.
Ja. Nej, men också sen fortsatte ju han sen i samma stil och liksom for ut då. Och den här ranten i början där om de här djuren som dör varje minut. Vi kör den också nu här i sin fulla längd.
På en minut, 125 000 djur slaktas per minut i världen. Vilket är 65 miljarder djur per år. Så bara vi har snackat här nu, ut bara för att det är gott. För att några tycker det är gott så bara slaktas de och plågas hela sitt liv. Det är ju fan skandal. Jag skäms över att vara människa och alltså, på riktigt.
Jag tyckte det var så himla skönt att höra det här. Mm. Någon som bara verkligen bara säger vad han tycker, rakt ut. Mm. Och liksom försöker inte hymla, försöker inte så här linda in det, försöker inte vara snäll. Jag vet, det kanske är mig själv också, för vi har ju pratat så mycket nu med veganföreningen om hur vi ska nå ut med budskapet på rätt sätt och vilken approach man ska ha. Nej, precis. Och hur man ska liksom vara. Och det är ju viktigt, tänker jag, att ha en bra kommunikation och tänka över det också. Men, alltså, men egentligen, det är ju så här man känner många dagar. Att det, är bara, att det är bara helt fucking jävla sjukt i huvudet det som pågår. Som det vi människor gör mot djuren. Och, så man måste få tänka det, måste få säga det, måste få komma ut på något sätt. För jag tror att det finns bland veganer en så här rädsla för att uppfattas som den aggressiva veganen som förstör stämningen. Vilket gör att man så här, nästan trycker ner den sidan hos sig själv också. Och sitter och jag ska minsann vara så snäll och förstående och bla 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 bla.
Förstöra för alla andra veganer.
Nej, och då var det skönt med Arve som bara nazistmat och bara, så här 125 000 djur. Och, det är ju inget
som säger att det behövs det med, det med. Sen så vill man inte ha bara det kanske, för då blir det
mycket. Men det är ett problem att dela upp det så här, och så ska man säga bra och dåliga veganer och så här onda och goda veganer. Det är som så här onda och goda antirasister. Mm. Det blir ett problem där när man polariserar dem mot varandra.
Men det är väl klart, alltså jag tycker definitivt att typ det är helt befogat med sån här utspel. Jag kallar inte ens för utspel, för just det är så här vettigt och säger att det är bara mänskligt liksom, och det är,
och vi måste få vara arga som veganer också.
Ja, precis. Sen så tycker jag att det passar sig ju bättre liksom i ett sånt här sammanhang att sitta i TV-soffa och bli lite jävla här. Alltså jag tänker ändå så här för oss i föreningen.
Mm.
Alltså
jo, ja.
Man kan inte ha den approachen liksom från person till person. Du är fucking sjukt. Håller du på med?
Nej, det är så.
Så det passar ju väldigt bra i just i såna här sammanhang att
faktiskt
skrika lite.
Ja. Och sen tänker jag också att det är ju inte säkert att människor tar åt sig mindre av veganbudskapet när det kommer i den här formen. För jag menar, för många, inte alla, men för vissa så kan det vara bra att få en käftsmäll och bara bli åtsagd och så. Mm.
Alltså det finns absolut de som tilltalas av liksom detta, men sen finns det ju de som bara kommer helt bara avfärdar och bara shit. Men det är okej, liksom.
Mm. Ska vi sammanfatta veganveckan hos Malou?
Go vegan!
Go vegan!
Ja, det får väl nästan bli slutorden här då. Ja. Det har vi inte pratat om nu, men alltså, hon är väldigt mycket på att så här, det var mycket så här skepticism mot vetemjöl också hela veckan. Och pasta och så.
Oh, det blir man så... Oh, fan också. Nu, folk börjar ju fatta att så här, gluten... intolerans eller what the fuck och veganism inte hänger ihop. Nu blir det som att nu blir man inte bjuden på pasta längre om man säger att man är vegan. Men allt det var en
nu låter vi lite negativa här och det är lätt att man blir upprörd som vegan av att se sånt här, men grundkänslan är ändå att det här är ju väldigt bra och det är tecken i tiden att den här frågan tas upp och att den syns.
Ja. Ja, det är att få höra Malous röst säga go vegan.
Mm.
Då har vi kommit en bit på vägen.
Tidigare var ju Malou mest känd för den här felsägningen på YouTube om vegetarisk. Kommer du ta det?
Ja, men just det.
Jag tog med det. Jag tycker det är så kul. Det här sa vi för länge, flera år sedan, men vi kör den.
Idag är hon i ett så kallat vegetariskt tillstånd, vilket som alltså betyder att hjärnan är utslagen men kroppen fungerar.
Det är skoj.
Den är kul. Ja. Nu har hon fått revansch, kan man säga. Nu tänkte vi ta en Så blev jag vegan-historia. Och den kommer från Nina Färdig, som ju var med i Malou. Men innan hon var med i Malou så var hon med i Veganprat. Mm. När hon var med för några avsnitt sen så passade Staffan på att fråga henne om hur hon blev vegan.
Jag blev vegetarian i tonåren och sen så hade jag väl någon köttperiod där och sen så blev jag laktovavegetarian igen. Och sen så är jag punkare och har spelat en massa musik och turnerat och hjälpt andra band att hålla på. Och då är veganmaten ganska central där. Det är liksom det man serverar på punkspelningar och sådär. Och då fick jag väl liksom det med mig. Och sen så bara tyckte jag en vacker dag att nej, men nu får det vara nog med det här hyckleriet. Varför måste jag ha mjölkosten när det ändå finns annat? Men sen från det att jag liksom har tagit den ställningstagande så har kärleken till veganism bara vuxit. Alltså. Jag tycker att det är ett av de bästa beslut jag har tagit i hela mitt liv. Jag tycker att det berikar mitt liv så oerhört och har gjort mig mycket gladare. Att jag liksom känner att men det här är så rätt. Och hela budskapet i veganismen och hur man äter och hur man ser på andra varelser bygger ju på kärlek. Så det är lätt att liksom fyllas av det själv och därmed kunna liksom sprida det mer.
Det var fint. Mm. Jag gillar att veganism bygger på kärlek. För så är det ju. Ja, men så här, compassion och hela det där, den sidan av veganism.
Ja, den kan glömmas bort.
Mm, vilket är, ja.
Kärnan.
Ja.
Nej, men det är fint också det här hon säger att, alltså det finns ju en bild att man avstår någonting när man blir vegan. Men det är inte bara så att man avstår saker, utan man får ju även andra saker tillbaka. Många gånger på ett liksom djupare plan.
Absolut.
Och nu är det hög tid för
vardag med veganen.
Del 14. Veganen tittar på TV.
Och med tanke på det parlamentariska läget så...
En unik parlamentarisk situation.
Parlamentariska läget.
Det pekar just på det här besvärliga, det unika parlamentariska läget.
Vardag med veganen.
Har du märkt att vi har ett osäkert parlamentariskt läge?
Ja, det är väl ett unikt parlamentariskt läge. Veganprat. Nu ska det handla om poesi i veganprat.
Stäng inte av.
Nej, fortsätt lyssna.
Ja.
Det är inte så farligt.
Många kan ju bli väldigt, reagera väldigt starkt när det handlar om poesi.
Mm. Jo, men det är nog väldigt få som liksom identifierar sig med... liksom, alltså identifiera sig som typ poesiläsare.
Ja,
eller sådär.
Det är sant. Man tycker att det verkar svårt och lite krångligt och ingenting för mig och sådär.
Mm.
Alltså jag känner likadant. Jag har ett motstånd mot att läsa poesi. Men när jag väl gör det liksom lite då, någon gång om året, man ramlar över någon samling eller sådär, då kan jag bli väldigt, väldigt uppfylld av det.
Mm.
Alltså det ger väldigt mycket när man väl läser. Mm. Nästan blir så här besatt av det och läser om och om igen. Och så bara, jag ska bara läsa poesi. Sen glömmer jag det. Och tycker att det verkar svårt igen då.
Mm. Jag har ju lite liknande, fast jag känner ändå mer att jag verkligen kan känna så här att jo, poesi är något för mig. Och för dig och för alla. Alltså att det liksom, för det är ju väldigt lättillgängligt egentligen.
Det är ju det.
Finns ingen annan liksom, jag tänker att det inte finns någon annan form, alltså litterär genre som är så lättillgängligt som poesi på ett sätt.
Nej, ibland känns det som att den har liksom kidnappats av någon slags så här borgerlighet. Mm. Och...
alltså litteraturkritiker som skriver om poesi. Det är så jävla svårt. Det fattar man inte ett piss av liksom, på något sätt. Men sen att själva dikten kan ligga väldigt nära. Men vi har i alla fall gjort en intervju med poeten Agnes Järner.
Agnes Järner är poet och bibliotekarie. Hon bor i Stockholm, är 30 år gammal och vegan sedan länge. För några månader sedan, i slutet av juli, kom hon ut med sin första diktsamling, Skall. Och den fick ett väldigt bra mottagande. En recensent skrev till exempel att Skall är en beslutsam och självsäker debut. Agnes Järner har ett starkt djurrättsligt engagemang och det märks tydligt i hennes dikter. Visserligen handlar diktsamlingen först och främst om en förlust och vad som händer efter en förlust, men den handlar också om människans relation till icke-mänskliga djur.
Ja, vi har ju den här diktsamlingen framför oss här. Du kanske kan beskriva lite hur den ser ut.
Ja, det är en väldigt snygg utformning av boken. Den är liksom avlång. Det heter väl något formatet som jag inte vet om. En avlång bok kan man säga. Roströd i färgen. Och så är det en räv på framsidan.
Den har ju bara ett öra också, den här räven.
Mm.
Ena örat är, ja, det är bortslitet eller bortrivet. Det saknas i alla fall av någon anledning.
Och räven tittar på mig.
Mm. Och vi har ju läst den både du och jag.
Mm.
Tyckte du?
Grym. Jag kan inte säga så mycket mer än så.
Jag håller med, den var väldigt bra. Det var häftigt också att läsa poesi som har det här liksom perspektivet med det djurrättsliga. Det som tillförde någon dimension på något sätt.
Verkligen.
Eller snarare typ så här, det var så tydligt att mycket annat man läser inte har med det här.
Mm, mm. Men du träffade Agnes gärna.
Ja, precis. Jag var i Stockholm förra veckan och träffade henne. Och, ja, men det var jättetrevligt att prata om de här sakerna.
Mm.
Poesi och veganism och även djurrättsaktivism pratar vi rätt mycket om.
Mycket av dina favoritgrejer där.
Mm, absolut. Mm. Och först i alla fall så frågar jag henne vilken relation hon har och har haft till andra djur.
Jag skulle säga att djur alltid har haft en väldigt central betydelse i mitt liv. Och jag alltid har känt en slags instinktiv närhet och kärlek till djur. Och sen hur den har tagit sig uttryck har ju varit väldigt olika genom åren. Och det beror såklart också på hur man, alltså vilka möjligheter som presenterar sig för en.
Hade du själv husdjur och så?
Ja, det hade jag efter mycket, mycket om och men. Jag hade så långa övertalningskampanjer. Alltså jag skrev en tidning som hette Hamsterbladet. Som jag publicerade, eller ja, publicerade, ritade på mitt rum och tvingade mina föräldrar att köpa. Och varje nummer avslutades med, får jag en hamster? Ja, nej, kanske. Och så skulle mina föräldrar kryssa i. Och så kryssade pappa i, nej, nej, nej. Och så till slut kryssade han i, kanske. Och sen på min 10-årsdag så fick jag en hamster. Och en hamster som jag liksom avgudade verkligen överallt. På jorden, alltså. Ja, hans död är liksom, det är fortfarande en av mina så största. Det var verkligen ett stort trauma för mig. Och sen när jag ser tillbaka på det här nu så blir det en väldigt tydlig illustration av hur kärlek kan ta sig uttryck och hur fel det kan bli. För att för mig idag, när jag vet, när jag är vuxen och vet vad jag vet, så känns det helt bisarrt att bara för att jag har pengar, eller i det här fallet mina föräldrar har pengar, så är jag rätt att köpa någonting. Så en annan levande varelse. Det är ju någonting som gör mig så här, det är nästan traumatiserande att tänka på det idag, tycker jag. Det ger ju en väldigt skuld, men samtidigt får man försöka tänka att ja, då man får försöka göra någonting konstruktivt med den insikten liksom.
Men skuld, är det att du tänker att det var ett skevt maktförhållande mellan dig och hamsten?
Ja, alltså verkligen. Att det är sorgligt att tänka tillbaka på att man har de allra bästa intentionerna. Liksom. Man har den här lilla varelsen som man verkligen älskar och vill ta hand om och vill ge allt man kan komma på som är bra i världen. Men vad man egentligen gör är att man befäster liksom, en maktstruktur som är helt fruktansvärd och Att man inte har det här lilla djuret som, man, som får vara där ensam i sin bur, ja, den större delen av dygnet liksom. Och jag tänkte också på det, att, så här, att jag visste, jag var liten, men jag visste, tänkte väl ändå att jag älskar ju honom så mycket, så att jag är ju som en människohamster liksom. Jag kan ju, jag leker ju med honom som en annan hamster så där. Men sen blir man vuxen och förstår att så här, att det kanske, hamstrar kanske inte bara vill vara med barn som tror att de är hamstrar.
Men jag har förstått att du blev vegetarian ganska tidigt.
Jag var ungefär 12-13 när jag blev vegetarian. Och det var också en slags väldigt instinktiv reaktion. Jag kommer ihåg nu, som sagt, minns man ju inte exakt hur allting gick till. Men jag kommer ihåg speciellt att vi hade varit på middag hos några vänner. Och vi hade fått rådjursstek till middag. Och jag tror att det, man brukar ju prata om så här, den frånvarande referenten. Helt enkelt att, ja, att i vanliga fall när man äter kött så är ju själva djuret liksom exkluderat. Det är en köttbulle liksom, det är inte ett djur. Men jag hade aldrig ätit rådjursstek förut och jag tror att jag blev överrumplad av det. Liksom, att det var så påtagligt, att det var ett rådjur liksom. Så att då kom jag att då kräktes jag, så spontant kräktes jag handfatet. Och vågade inte berätta det för någon heller. För jag visste väl på något sätt, jag visste att man kan inte berätta att man får den här fysiska reaktionen att man kräks för man äter ett rådjur. För det är ingen som förstår det. Det fattade jag till och med liksom som 12-åring eller med vänner yngre. Men då började liksom de här tankarna ändå växa fram att alltså det är ju, barn artikulerar ju inte saker som vuxna, utan det är ju ofta mer en känsla som växer sig starkare och starkare. Men det blev tydligare och tydligare att det inte var någonting som var förenligt liksom med den här kärleken till djur som jag kände, att det inte var logiskt då att fortsätta äta dem.
Och vad hände sen? Du vart vegan några år senare.
Ja, så ganska många år senare, eller jag var väl 21. Det var lite mer gradvis. Jag kände att någonting var fel, att det inte var... Varför sitter jag här och liksom har så här komjölk i min havregrynsgröt? Att det var någonting så här... Jag kände liksom en fysisk och mental tyngd i mig. Sen började jag på folkhögskola och då blev det så här naturligt att man skulle välja vad man skulle ha för mat. Att jag var en... Ja, jag är ju inte riktigt vegan, men jag skriver upp mig på veganmat. Och när jag väl hade gjort det, då var det så det var. Och då började jag så här mer läsa in mig på, jag menar, hur verkligheten ser ut liksom, bakom djurindustrin i stort. Och jag bara kände den här enorm lättnad att slippa vara en del av det längre.
Du har ju skrivit en text i din diktsamling som handlar just om barnets möte med våldet i samhället eller hur vi utnyttjar djur. Skulle du kunna läsa det?
Mm, absolut.
Det kan vara svårt med poeter. Ni är inte alls så förtjusta i att koppla er eget liv till texten. Hur är det där?
Jag pratar gärna om diktjaget och inte om jaget när jag pratar om min poesi eller poesi generellt. Så att vi kan ju fortsätta göra det. Men jo, det är klart att det är, som det mesta jag skriver har sin grund i konkreta erfarenheter. Så att jag kan ju säga att det är ingen hemlighet sådär att det är fallet här med.
Nej, okay. Vi ska se här om vi hittar det.
Det luktar som det gjorde påsklovsmorgonen när jag oanmäld besökte den närliggande bondgården. Fann en kalv på asfalten framför huvudbyggnaden. Räfflad plåt, tunga dörrar. Skjuten i huvudet, vilande i sitt eget blod. Som ett barn nedsänkt i en väldig dopfunt. Kväljande sötma, på en gång ren och besudlad.
Vad är det som händer här?
Ja, rent konkret så handlar det helt enkelt om ett barns besök på en bondgård. Och rent betydelsemässigt så handlar det om liksom upptäckten om vad som egentligen finns, hur verkligheten egentligen ser ut. För att många barn besöker ju bondgårdar och sådär, ofta till och med liksom via skolan eller med sina föräldrar och så. Och då är det ju syftet att hålla en griskulting och titta vad rosa och liten den är, eller liksom klappa en kalv eller så. Och det är så samhället vill att vi ska konfronteras med dem. Samhället vill ju inte att barnet ska dyka upp oannonserat och se det skjutna djuret. Den biten vill vi till varje pris undanhålla. Så det handlar ju om den insikten om hur verkligheten egentligen ser ut. Och att det är en extremt plågsam upplevelse för ett barn.
Hur tror du det påverkar barn?
Alltså jag tror nog att det ger en känsla av att man inte riktigt, vuxenvärlden inte riktigt är pålitlig, att man inte riktigt förstår vuxenvärlden. Jag vet ju själv att det inte kändes som att det fanns inte riktigt något utrymme att prata om det här. För det var ju aldrig något alternativ som presenterades. Jag menar, för de flesta som växer upp så är det är ju inte så att någon säger att du kan bli vegan eller du kan fortsätta äta kött eller du kan, utan det är ju bara ett icke-val hela tiden. Så därför tror jag att många barn blir väldigt förvirrade när de ser att men det är så här det ser ut, men ingen ifrågasätter det, utan jag förväntas bara fortsätta. Så hur gör man det när man är liten och inte kan riktigt argumentera för sig själv?
För några månader sedan, i slutet av juli, så kom din debutdiktsamling ut, Skall. Och den fick ju ett väldigt stort genomslag. Många recensioner. Hur har det varit?
Väldigt overkligt skulle jag säga. Det är fortfarande, jag har lite svårt att ta till mig. Det känns lite som att det inte riktigt handlar om mig och min bok. Så att jag tänker att jag samlar dem på hög och så läser jag dem sen när jag känner mig lite, när jag har landat lite. Sådär.
Den här boken, den handlar om väldigt stora teman på ett sätt. Det handlar om förlust och förändring och död och kärlek och många andra saker. Men ett tema som också ändå är lite genomgående, det är ju det här, den här relationen mellan människor och icke-mänskliga djur. Hur har du tänkt där?
Alltså, jag är ju generellt intresserad av liksom maktförhållanden och så. Och ett av de mest påtagliga maktförhållandena i vårt samhälle idag är ju just mellan människor och djur. Det är ju väldigt, det är någonting som behöver diskuteras och behöver framhävas just genom att alltså undersöka hur människor och djur förhåller sig till varandra. Så kan man också arbeta med att liksom luckra upp den här väldigt starka dualismen som finns i vårt samhälle. Alltså när man, vi vill ju, och med vi menar jag samhället i stort, vi vill ju väldigt gärna göra att det ska vara en väldigt tydlig gräns mellan människor och djur för att göra det lättare för oss att utnyttja och exploatera djur, såklart. Det är inte lika lätt att exploatera någon som man ser likheter med och som man tycker påminner om en själv. Så det är ju någonting som jag verkligen vill framhålla, att mer arbeta för en identifikation än för en uppdelning.
Det är ju så att diktjaget växlar ju skepnad mellan olika djurarter, kan man säga, lånar vissa egenskaper och det kan växa ut en klo eller en tass och sådär. Och det finns någon glidning mellan människa, fågel, råtta, häst och många andra djur också. Vad vill du komma åt genom att använda det här greppet?
Så det handlar ju dels om det här med uppluckrandet av dualismerna, men, och dels om helt enkelt hur diktjaget förhåller sig till sig själv och till andra djur. Att det kanske inte för diktjaget heller finns den här absoluta distinktionen. Liksom. Så det är inte bara, det är inte liksom ett poetiskt grepp så mycket som det är faktiskt en konkret verklighet. Att många människor känner inte riktigt att det finns utrymme för dem att vara det de är i det här samhället. Och då måste man ta vägen någon annanstans. Som i fallet med klodikten, som jag kallar den för mig själv.
Ska vi ta den?
Vi kan ta klodikten, absolut. Ska vi se vad vi har den då. Det är sommaren då högerhanden blir en klo. En spretande klump balanserad på cykelstyret. På apoteket kastar jag upp den på disken, ber om hjälp. En del av mig gläds, förvånas av att endast en hand gett vika. Ett lätt förakt för det som fortsätter som vanligt. Ja, det finns ju väldigt många aspekter av den här dikten såklart, men man kan säga att den handlar väl mycket om så vad sorg och förlust gör med en människa och att det kanske innebär att man inte kan fortsätta med sitt liv som förut och att den fysiska gestalt som man har haft helt plötsligt är otillräcklig. Så klon är ju en fysisk manifestation av ett psykiskt tillstånd kan man säga. Att när någonting händer som är liksom för svårförståeligt eller för outhärdligt så behövs det någonting konkret fysiskt liksom, för att illustrera det. Så att det är inte liksom en flykt in i djurvärlden utan det är på något sätt en logisk konsekvens av att det sättet som samhället är inordnat på inte kan rymma alla människor vid alla tidpunkter på något sätt. Att det kanske blir lite luddigt men helt enkelt att det finns, man kan hamna i vissa situationer när ens egen fysiska gestalt inte räcker till.
Men det är inte liksom så här traditionellt psykologiskt att det är någon slags undertryckt djuriskhet i människan som kommer fram. Det är inte det du vill åt heller, va?
Nej, alltså jag skulle ju snarare säga att det här med djuriskhet som sådant är ett ganska problematiskt begrepp. Det tror jag att du håller med om. Att det är ju snarare någonting som man måste jobba emot det här. Att det förstärker ju den här dualismen då, att människan skulle vara civiliserad och djuren skulle vara då det här vilda, bestialiska. Så att det här är ju inte, det är inte någon som sagt djurisk klo i den bemärkelsen som djurisk brukar användas. Utan det är helt enkelt en utveckling av jaget. Det är en slags progression, en slags evolution. Bara att den inte riktigt ser ut som man förväntar sig.
Vi kan fortsätta på det temat. Mm. För det här att människor blir djur och att djur blir människor, att man lånar egenskaper av varandra, det är ju inget nytt inom litteraturens värld. Mm. Kan du säga lite kort, vad finns det någon bakgrund här och har du för inspirationskällor, någonting som du vänder emot och någonting som du följer med?
Alltså djur och natur har ju alltid varit extremt vanliga teman inom litteraturen. Det är ju sagt att den första metaforen var ett djur. Och det kan ju låta som att det betyder att människor har alltid varit jätteintresserade och alltid velat undersöka den här tematiken. Men det som har varit problematiskt är oftast att djur och natur kanske används snarare som för att fungera som symboler eller metaforer och illustrera mänskliga känslor, mänskliga intressen. Att liksom, ja, men den stormande naturen har fått skildra människans stormande inre till exempel. Räven får stå för list och slughet och någonting närmast ondskefullt. Och för mig blir det bara ett sätt att ytterligare liksom exploatera, att ytterligare visa att naturen och djur är någonting som människorna kan använda för sitt syfte. Och skillnaden med vad jag vill göra är att jag, när jag skriver om djur och natur så vill jag att de i första rummet ska vara sig själva. Sen kan det ju såklart liksom följa med ett symbolvärde eller så, men djuren är alltid konkreta.
En räv är en räv.
Ja, en räv är en räv först och främst.
Det känns ju som ett ganska nytt sätt att skriva om djur som du gör då. Mm. Finns det några förlagor som du har som inspiration eller?
Ja, absolut. Det finns ju, som till exempel jag skrev både min kandidat och min magisteruppsats i litteraturvetenskap om en brittisk poet som heter Ted Hughes. Och han arbetade under en lång period på en bondgård, eller hade en bondgård helt enkelt. Och jag har ju analyserat mycket av hans dikter som handlar om livet på den här gården. Och vad som intresserade mig då var ju väldigt mycket hans sätt att se på djuren. Hans sätt att liksom, han problematiserar också människans förhållande till djur och till natur. Och det är också ganska mycket liksom, civilisationskritiska aspekter. Men sen så är det ju, för mig är det tydligt att det finns ju alltid hos personer som inte har, liksom är veganer eller är, alltså det är alltid, det är ju som en bromskloss då liksom. Man kan ju inte riktigt låta sitt medvetande gå hela vägen. Det är svårt att skriva liksom förbehållslöst om djur och natur om man fortsätter äta dem, tycker jag. Så på det sättet tycker jag väl att det är någonting nytt som jag gör, relativt nytt i varje fall.
Ser du ditt skrivande som en form av djurets aktivism? Eller är det liksom skilt från, eller hur, tänker du, du skrattar?
Nej, men det gör jag absolut. Och framförallt i viss mån i den här boken, men är problemet, eller man ska säga här, det är ju att det går att bortse från det om man inte vill se det. Den boken som jag håller på att skriva nu kommer vara mycket mer svår att värja sig mot på det sättet. Den kommer inte riktigt att gå att missa den djuretiska aspekten. Så jag tror att folk kommer bli väldigt, väldigt arga av den här boken. Jag är beredd på hatbrev och liksom...
Så pass.
Jag tror att folk kommer bli väldigt arga, men det känns som att det är ju det. Du tyder väl på att man gör någonting rätt, helt enkelt.
Det blir lite kryptiskt, du vill inte säga för mycket om nästa bok, men det handlar på något sätt om hur människor exploaterar andra djur.
Absolut, så kan man säga. Och sen kan man också säga att det är... att det finns mer den här nationalistiska aspekten av hur olika länder, alltså inte minst Sverige då, gärna liksom berättar om sitt goda djurskydd och hur de till skillnad från andra länder behandlar djur väl och så. Att det finns en väldigt obehaglig nationalistisk aspekt där som jag tycker är intressant att undersöka.
Men tror du att det kan vara lättare för människor att ta till sig säga, de djurrättsliga argumenten i en poetisk form?
En aspekt med poesin som skiljer den från, som sagt, om man ska ta någon mer debattartikel eller den typen av text, det är ju att poesin kan vara mer omedelbar, att den kanske går in i folk på ett annat sätt. För det är ju ofta det är ett förtätat språk och det är liksom destillerat på ett annat sätt. Så det är också en förhoppning att folk inte ska kunna värja sig. För att problemet är också att kanske mer alltså, resonerande texter, att folk kan snarare vilja gå i så här motargumentation då istället. De öppnar sig inte och försöker ta till sig vad det står, utan de börjar liksom intellektualisera sig bort från själva det texten försöker säga. Poängen med det här formatet är också att det är inte framför allt djurets engagerade som läser poesi, utan det är framförallt personer som kanske bara är allmänt litteraturintresserade. Och då får man ju med sig en helt annan grupp läsare som kan introduceras för de här frågorna. Så det är ju det också som är en liksom poäng med att bredda aktivismen, att få med sig så många lager av samhället som möjligt.
Men jag misstänker att du vänder dig mot någon slags idé om att om poeten som använder dikten enbart liksom instrumentellt som ett sätt att nå ut med ett djurets budskap.
Jo, absolut. Det kan ju bli väldigt, det skulle bli väldigt, väldigt tråkig läsning, kan jag säga. Det finns ju många exempel på liksom öppet politisk litteratur och poesi som bara är liksom så outhärdlig att läsa, så att man måste ju nästan lägga ännu större vikt vid att arbeta med språket om man ska kunna skriva, liksom få med någon slags politiskt budskap också, för annars kommer ingen människa någonsin orka läsa det.
Jag känner mig nöjd. Är det något du vill tillägga?
Nej, jag känner mig jättenöjd. Det är väldigt roligt att vara med. Väldigt skönt att vara i ett sammanhang man inte liksom behöver urskulda sin veganism.
Ja, just det blir en annan grej det.
Ja, det är väldigt skönt att inte behöva argumentera för själva veganbiten. Att den är, jag gissar att de flesta som lyssnar på det här programmet ändå är med på de premisserna.
Ska vi avsluta kanske med någon...
Jo, men vi kan ju väl ta...
Ja, just det. Absolut.
Eller?
Vi kör på den. Mm.
Civilisationen har kämpat förgäves. Jag förblir ett myller av organ och nerver. Sprakande som eltrådar spända högt över åkrarna. Morgonen efter det stora regnet.
Jag har varit skitpepp på... Spelar vi in?
Ja.
Okay. Jättepepp på boken som är på G. Verkligen.
Bok nummer 2.
Låter jättespännande. Hoppas att den kommer snart.
Ja. Nej, men, jag har ville bara prata om den hela tiden. Det var väl det som var svårt. För att den här boken har jag skrivit för liksom, de senaste 4 åren. Så nu är jag helt uppe i den här bok nummer 2.
Kul. Jo. Mm. Jo, fett kul. Nationalismen där. Ja. Djurskyddsnationalismen. Den tåls att ta i.
Verkligen. När jag satt och klippte så tänkte jag på det här som hon sa om dualismer och luckra upp dualismen mellan människa och djur. Det är så här, såklart ett jättestort ämne som det finns 1 miljard trådar i att dra i. Men jag tänker just på det att alltså, att bli vegan, det är egentligen bara en sak. Det är liksom bara steg ett, att man, att man slutar upp och liksom plåga och döda djuren. Mm. Det kan ju vem som helst liksom gå med på det. Men sen nästa grej, när man börjar liksom, att liksom på djupet inse att vi är bara ett djur bland alla andra. Mm. Och man verkligen blir så här antispecist. Det är liksom mycket längre process på något sätt. Mm. Men jag känner att jag är nästan bara i början av den.
Mm.
Eller hur? Liksom? Det är något som smyger sig på lite långsamt för mig. Jag tänker att vi har blivit så himla liksom indoktrinerade också när man är uppväxt i det här samhället. Man får höra om att människan är unik och människan skiljer sig från alla andra djur. Och vi har ett unikt människovärde och sådana där saker.
Mm.
Det är svårt också att acceptera det där. Alltså, men bara, jag bara, vet, man sitter inne i soffan och tittar ut genom fönstret. Jag ser en skata utanför fönstret. Alltså, den känslan jag har med mig... Det är ju så att jag är mer värd än den skatan eftersom jag är människa.
Mm.
Men så är det ju såklart inte.
Nej.
Och att, som sagt, att
komma ur det.
Att till fullo liksom inse att vi är två liksom individer som samexisterar i den här världen. Det krävs lite så här ideologisk avprogrammering för att komma in i det.
Mm. Men vi kommer nog, jag tänker, vi det alltså för oss är vi kört liksom. Vi kommer aldrig bli
komma bort från
inte helt och fullt.
Det är kanske så.
Kan ju avsluta med att säga att läs skall. Tipsa om det, verkligen. Även om man inte ser sig själv som en poesiläsare, älskare, så prova.
Ja, men jag tänker, det är den här dubbla effekten att typ de som inte är veganer och läser, de kanske blir veganer. Och veganer som läser kanske blir intresserade av poesi.
Poesi, precis.
För det finns en sån...
Asbra.
Ja.
Nej, men det är ju lätt, om man inte har läst så mycket poesi, just, alltså, då är det här skitbra. Man är vegan och är intresserad av det. Och då kan det här vara en inkörsport liksom, för att man kommer identifiera sig med mycket som finns i texten.
Ja, då ska vi knyta ihop säcken för den här gången.
Mm.
Jag tänkte på, i förra avsnittet så sa jag att jag skulle fråga dig i det här avsnittet om du snusar.
Det gör jag inte.
Så jag frågar då, snusar du?
Nej,
du gör inte det. Nej.
Men jag insåg typ så här för några minuter sedan dock att jag är rätt hugga tuggummi.
Mm.
Så nu vet inte jag om hela typ så inspelningen helt paj. För att jag bara...
Du har suttit tuggat.
Men jag snusar i alla fall inte, så det kan vara värt det.
Mm.
Men jag ska tänka på det till nästa gång, att inte tugga så här frenetiskt.
Men du känner...
Men alltså jag snusar, det känns skitbra.
Ja, men är det en kompensation då med...
Att du tuggar tuggummi?
Ja.
Ja. Jag börjar springa.
Mm. Börjar springa istället för att snusa. Att springa är ju bättre än att snusa.
Ja, det är mycket bättre.
Du blir helt besatt av att springa. Du har ju springkläder på dig nu till exempel. Precis.
Men jag har pressat schema. Man byter. Vad är, summan av lasterna är konstant.
Och då kan man ju lika gärna välja laster som är
positiv. Typ som man inte dör av.
Mm. Och precis som vanligt blir vi jätteglada om ni går in på hemsidan.
Och mejlar eller kommenterar.
veganprat.se.
Och om du inte är vegan.
Go vegan!
Hej då!
Hej.